I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ja, men som spanskan är lite så här mjuk och lite karismatisk. Ryskan är lite mer rak. Mm. Och svenskan är verkligen så här, det är för att prata med mig. Så att jag fattar.
Hej, vill du stödja AV-podden kan du göra det via Instagram genom att likea eller gå in på Facebook, AV-podden, eller på Twitter, AV-podd.
Idag på AV-podden, ingen mindre än skådespelaren Najda Ragimova.
Ja.
Ja, välkommen!
Tack! Yay!
Häller du kaffe så länge så ska vi fortsätta prata.
Det är nämligen så att vi har kanelbulle här idag.
Det är kanelbullens dag tydligen.
Ja, som är lika stor som mitt huvud.
Ja, så det här är inte ens en kanelbulle, det är en stor limpa med kanel på, skulle jag säga. Men varför inte?
Visst.
Ja, du är ju inte från Stockholm ens från början.
Nej.
Och som man går ännu djupare, är du inte ens från Sverige från början.
Nej.
Och om man går ännu djupare så är det ens svårt att liksom pinpointa vart du kommer ifrån.
Mm.
Jag ska inte liksom gå in så mycket på det. Jag tycker att du ska gå in på det. Eller ska jag avslöja att jag vet lite om dig?
Ja, vi kan ju kolla här.
Jag vet att du har rötter i Azerbaijan, Kuba, Ryssland och Sydamerika.
Mm.
Eller?
Så här. De två första var helt korrekt.
Ja, okej.
Okay. Mm. Min mamma är från Azerbaijan, Baku. Ja. Och min pappa, min biologiska pappa, är från Kuba, där jag är född.
Mm.
Men sen så har jag min hjärtepappa.
Mm.
Min pappa liksom.
Han har varit där liksom?
Ja, alltid. Och han är från Chile.
Ja.
Och Ryssland tror jag att du har fått in bara för att jag pratar ryska.
Ah, okej. Okay. Men okej.
Okay. Vilket man gjorde i gamla Sovjet.
Ja. Men hur kommer det sig att du pratar ryska i så fall?
För att gamla Sovjet, där pratar man ju liksom ryska. Mm. Alltså i Azerbaijan har man två språk. Så azeriskan och ryskan.
Ja.
Och jag fick med mig ryskan.
Från mamma då?
Ja. Eller egentligen så här, jag brukar säga att alla mina föräldrar pratar alla språk.
Så alla dina föräldrar pratar alla de här språken som vi rabblar upp?
Exakt.
Fan vad grymt.
Så både mamma och pappor pratar ryska och spanska.
Oj.
Så då är det liksom, ja, ganska naturligt att jag fick, eller så här, naturligt och naturligt, men det vart kanske lite lättare.
Jo, men det är naturligt, alltså, liksom, du måste ändå vara ganska så här språkbegåvad, för att jag känner många människor som har många olika språk inom familjen, men ändå bara snappar upp ett och typ bara känner sig trygg i ett. Mm. Så, ja, men jag pratar svenska, min mamma är från bla bla bla. Man bara, men fan, ska inte du liksom bejaka ett annat språk?
Ja, men det har jag också fått. Men jag tror att det är mycket min mammas förtjänst faktiskt. För att hon lät mig liksom prata alla språk hemma.
Mm.
Och var så här, hon har aldrig begränsat mig till att inte till exempel få prata svenska bra hemma.
Mm.
Alltså så att jag pratar ju perfekt svenska för att jag har fått nyttja det hur mycket jag vill.
Mm.
Och sen spanskan har jag, hon har liksom hållit det vid liv. Vilket gör också att jag har fått en jättebra direktkontakt liksom med mina rötter, alltså man kan kommunicera. Och sen ryskan, det är ju hennes första modersmål.
Ja.
Även om jag har min liksom hjärtepappa, så är det ju mamma som har fostrat mig i grunden. Så det är liksom verkligen hennes kraft alltså.
Okej, okay, rolig fråga. Ja. Vilket språk skiljer din mamma ut i?
Ja, ryskan. Alltså vi har så här tre etapper. Ja. Det är så här, först har vi svenskan om hon vill nå mig.
Mm.
För det vet hon att det fattar jag liksom bra. Men ryskan, alltså då är det någonting som är riktigt kok. Alltså då kokar det. Spanskan pratar med mig om hon vill vara lite hemlig eller lite så här busig.
Mm.
Då kan hon vara lite så här, ja men som spanskan är, lite så här mjuk och lite karismatisk. Så här. Ryskan är ju lite mer rak. Och svenskan är verkligen så här, det är för att prata med mig. Så att jag fattar. För att hon tror ibland att jag inte förstår ryska språket så bra som jag gör. Men jag har nog mer kännedom för vad språket försöker säga mig än vad jag kanske kan uttrycka själv. Även fast jag pratar fortfarande väldigt bra.
Mm. Okej, okay. Bara för att dra tillbaka lite så här. Jag gillar att gå in lite på djupet, eller historiedjup.
Här kan du komma och gräva lite.
Ja, gräva lite. Jag tänker på, du sa att du var född på Kuba.
Ja.
När lämnade du Kuba?
Då var jag 1 år gammal.
Mm. Och åkte till...
Azerbaijan.
Azerbaijan, ja.
Ja, det är så här. Mamma och pappa, min kubanska pappa, träffades i Azerbaijan. Där de blev förälskade och gifte sig. Och sen så blev hon gravid. Och sen så tänkte de så här, men då åker jag till Kuba för att träffa hans familj och se lite vart han kommer ifrån och så vidare.
Mm.
Och där så hände det en massa grejer. Där visade det sig att han var... Nu ska jag inte säga så här, en äkta kuban, men det är lite skämt åsido. Men alltså, passionerad man, ja, exakt. Passionerad man som gillar dem och kvinnor, typ. Men det blev liksom massa omständigheter som gjorde att jag föddes 2,5 månader för tidigt. Vilket gör att, ja, då kan man inte flytta på sig. Då låg jag i kuvös i 2 månader.
På Kuba.
Yes.
Tror du att de har bra...
Vård.
Vård?
Ja, sjukt bra vård. Ja, jättebra vård. Så då låg jag i kuvös i 2 månader. Och sen efter det så måste man ju växa till sig lite och så vidare. Och pappa vill inte släppa iväg oss och sådär. Så att till slut så... Ja, man kan säga att hon låtsades som att allting var frid och fröjd. Och sen så bara, so long, sucker.
Mm.
Ungefär.
Ja.
Fast, alltså jag har ju kontakt med honom och de är helt... Alltså de är...
Men han är fortfarande vid liv och...
Ja, han bor i USA. Vi har kontakt på en på... Liksom sådär. Men... pappa har jag här.
Så det blev, men så det blev Azerbaijan. Okej, okay. Hur länge var ni där då?
Då flyttade vi tillbaka till Azerbaijan och där var jag tills jag var 4 år gammal. För jag har en storebror som är 9 år äldre än mig. Okay. Så då var det lite oroliga tider där borta. Och han var ju 14 år då. Så då var det lite så här, då ska man dra så ska man dra nu. Innan han åker in i lumpen, innan du vet allt sånt där. Så då satte vi och körde Ole Doldoff. Antingen Kanada eller Sverige.
Mm.
För det var det vi hade. Ja. Folk som vi typ kände.
Ja.
Och det blev Sverige. Så vi hamnade på flyktingförläggning i Kolbäck.
Ja.
Utanför Västerås. Och sen hamnade vi i Slite på Gotland.
Ja.
Så efter nästan 3 år så hamnade jag i Nyköping. Nypan.
Och det var där utvecklingen skedde.
Yes, yes.
Ja, men okej, okay, så Nyköping, du gick i skola där och allting.
Mm.
Och nu när vi ändå liksom har fått lite mer kött, eller när jag har fått lite mer kött på benen.
Mm.
Då tänker jag så här, när dyker du in i skådis världen? Eller när började du känna så här att du vill bli skådespelare?
Mm. Alltså det var för mig väldigt, alltså det är ett väldigt specifikt tillfälle. Det var första gången jag gick på teater. Och jag var 10 år gammal. Så har vi en liten teater som fortfarande står kvar i Nyköping. Ligger liksom mitt i stan. Nyköpingsteater.
Bygg upp Nyköpingsteater.
En jättefin liten gammal teater så här. Kanske har 50 platser eller 80 platser. Så här, pyttelitet. Men så kom jag med skolan och skulle kolla på en teaterföreställning. Och då hade jag en kompis som var med i den teatergruppen som spelade för oss.
Mm.
Och då satt jag där och tyckte det var typ så här det finaste jag någonsin hade sett. Jag hade aldrig upplevt teater innan.
Mm.
Och då frågade jag henne sen efteråt om inte jag kunde få vara med i hennes grupp.
Mm.
Och det sa hon att jag fick. Så då började jag på teater vid 10 års ålder liksom. Men jag vet, mamma var så här... Hon tyckte inte alls det var konstigt. Jag tyckte det var konstigt eftersom jag aldrig... Jag förstod inte vart det kom ifrån.
Mm.
Men jag har liksom band inspelade Alltså så här vanliga gamla...
Kassettband.
Ja, exakt. Ja. Det jag...
ja, ungdomar. Ska vi förklara? Sidetrack.
Nej. Nej, men som idag är digitaliserade å andra sidan.
Ja. Jag håller faktiskt på att digitalisera mycket av mina band också.
Ja, men det måste man göra alltså. Så att inte det försvinner. Det är skitkul.
Eller det är bara bekvämt att ha dem i sin dator.
Ja, men också så här. Sen kanske man inte har spelare som funkar. Men jag har en massa gamla band i alla fall. Som när jag... var runt 3-4 års ålder. Där jag kör massa ramser med min mormor. Så tydligen så brukade vi göra det. Så här, dikter och ramsor och sång och så här. Där jag liksom presenterar mig som typ 3-åring. Där jag presenterar mig så här, med värsta så här, kraften. Typ, här kommer Naida Ragimova. Så här, och presenterar en show liksom. Artisten så här. Och då, ja, så tydligen har jag tyckt det här var roligt. Så det ligger någonstans.
Att jag...
Ja, kanske.
Men är det ingen av föräldrarna som är så artistiskt lagd?
Mamma är konstnär. Hon tecknar, målar, skulpterar, syr, klipper. Ja. Guld, silver, smede.
Alltså, är hon så här utställd någonstans?
Nej, eller? Hon gjorde det tidigare. Många år sedan. Liksom. Men idag så jobbar hon som tolk.
Ja. Vilket språk?
Ryska, spanska, aseriska, svenska.
Hon har jobb så det är bara stinker.
Ja, ja, verkligen. Hon är, ja, det har hon verkligen.
Nu är det verkligen så.
Det är, ja.
Men i alla fall, så du, när du är 10 så upptäcker du teater. Och typ fastnar där. Och
jag går en gång första, i vecka.
Ja, men så här, vad är din första vad kallas det?
Föreställning.
Föreställning.
Ja, men det var där någonstans kring 10. Jag gick på teater en gång i veckan. Från att jag var 10 tills jag var 15. Så att jag hade rätt mycket liksom föreställningar. För andra skolor då. Och sånt där. På samma teater.
Hur var det för dig i plugget då? Var det, tyckte du om att gå i skolan eller var det jobbigt? Vissa har ju det jobbigt i plugget. Så ser man något som man älskar vid sidan om.
Ja.
Och typ.
Nej, men jag var ändå ganska duktig i skolan. Eller jag gjorde ett sken av att jag var väldigt duktig i skolan.
Du var skådis.
Ja. Det var så kul, för det var ofta kompisar som kom och frågade mig om så här, ja, men när var den här och när var den liksom lektionen och så här. Jag hade oftast ingen koll, men det såg ut som att jag hade det. Men jag var inte slarvig i skolan.
Jag
Det roligaste, där det gick så bra för mig, det var ju lekis. Alltså då bodde jag bodde i ett höghus på nummer 43 och lekis var på nummer 45. Och då ville inte jag gå till lekis, det tyckte jag var jobbigt. Så där fick jag min första tillsägelse.
Var det höjdstryck eller?
Nej, inte, alltså det var bara porten bredvid.
Jaha, alltså jag tänkte våningen.
Nej, nummer 43.
Ja, så höghus och så nummer 43 och så jag bara, va?
Nej, men precis. Jag bodde i ett område
som... Skyscraper.
Ja.
Skyscraper i Nyköping.
Där bodde de små ungarna som gick på lekis. Nej, men så jag... Så där började jag skolka.
På lekis.
Och mamma förstod hon kanske inte riktigt vad lekis var till för. Så hon tyckte bara så att de är bara där och leker. Så det är väl ingen fara att hon är kvar hemma. Men då fick hon ett snack med fröken. Så efter det så vart jag liksom tillsagd. Och då vet jag ju liksom att man var tvungen att gå i skolan. Och det var riktigt
så. Det är roligt såhär. Börja skolka på lekis. Det är då man typ såhär...
Har roligt
och bara älskar att gå. Ja, men du gillade skolan i alla fall. Du var rätt duktig i skolan.
Eller såhär medel. Alltså, verkligen. På gymnasiet gick det bättre. Men...
Ja, nu vi kommer till gymnasiet. Vad studerade du?
Alltså, det var ju så här att... Jag hade ett jättebra kompisgäng i Nyköping. Och vi hade typ bestämt allihopa vi skulle gå natur och samhäll. Det var den nya linjen som hade kommit. Och då kunde man bli vad som helst. Man kunde bli psykolog eller man kunde bli läkare. Det var liksom... Det var
man kirrat. Man pluggade typ i 15 år.
Ja, men typ. Men ändå
det säger de inte.
Men det var brett och det var skitbra. Och jag hade så här hyfsade betyg så jag skulle nog förmodligen komma in. Men så fanns det någon så här katalog som man skulle kunna kolla på alla skolor i hela Sverige. Så att jag bläddrade där och bara hittade en skola. Riksintag. Täby Media. Och jag bara... Det här alltså. Här pluggar man tv, teater, samhäll och det är liksom Stockholm. Fan vad coolt. Jag söker bara för skojs skull, tänker jag. Kommer aldrig komma in och så här. Söker skolan. Kommer in. Och har typ världens panik.
Ja, hur gammal är du? Typ 15, 16.
Ja.
Och typ
Ja.
Okej.
Okay. Jag bara, shit, det här är ju liksom, ja. Jag bara, jag vet inte riktigt hur det här ska gå till, men innerst inne så visste jag att jag ville ju åka, såklart. Mm. Mamma hade ju också panik, alla hade panik, vad ska vi göra, hur ska vi göra? Mm. Men som tur är så hade jag har ju min pappa i Stockholm liksom.
Oh.
Så visserligen bodde han då på andra sidan Stockholm, i Kista, så det var ju som att bo i Nyköping. Men jag påbörjade att bo där, för jag kom in.
Kista och Täby är inte så långt emellan,
jo, men
och buss och sådär.
Ja, jag vet inte om det fanns någon sån buss då.
Ja, så ja. Blir det inte.
Nej, det var ändå 15 år sedan.
Nej, jag
16.
Jag försöker minnas busslinjen.
Ja. Men ja, så jag kom in på den linjen i alla fall. Så det gick 3 år.
Så du flyttade till Stockholm när du var 16?
Yes.
Och bodde i Kista?
Mm, ja, första 1,5 år. Och sen så flyttade jag tillbaka till Nyköping.
Okej. Okay. Pendlade du?
Ja. 20:07. Åkte mitt, nej 10:07, förlåt.
10:07, ja. Varje dag?
Ja, jag kom hem 9:00 oftast.
Ja.
Och så åkte jag 10:07.
Dedication.
Mm.
Shit alltså, ja. Då är man målmedveten alltså.
Ja.
Ja, så, men den här linjen då, var den allt du hade tänkt dig? Eller var
den... Ja, den var skitbra. Det var en liten skola, alltså den skolan finns kvar idag, men hela konceptet har ändrats och den linjen finns inte kvar.
Ja.
Men jag var den första tv-steten som gick där liksom, kan man säga. Eller så här, första,
ja, kullen. Första kullen.
Mm. Men det var jättebra. Så vi, ja, det var tv-teater och sen samhäll. Jag pluggade jättemycket. Det var en mediaskola i grunden, så då passade jag på att ta vara på mitt fotointresse. Pluggade jättemycket foto.
Du är fotograf.
Plugga jättemycket foto, radio och liksom så här, bakomliggande tv-grejer också. Och pluggade upp lite.
Redigering.
Ja, allt sånt. Det var roligt. Den skolan ledde mig sen att jag hade ett extra jobb nästan i 10 år.
Ja.
Med foto.
Ja,
liksom.
Kan tänka mig.
Mm.
Men vi ska fast forward, för det blir... Jag älskar att gräva i bakgrunden och så här. Men jag tänker på din första roll.
Ja.
Som du kände så här, när det började kännas på riktigt.
Ja. Det är en slovensk-svensk produktion.
Mm.
En långfilm.
Och vilket år är det här?
Det här är alltså 2010 år sedan.
Mm. Är det film eller teater?
Film.
Film.
Mm.
Du måste ha gjort lite teater innan.
Ja, men det hade jag gjort jättemycket.
Ja. Så om jag var liksom lite så här, hej då och bara, första teaterrollen som...
Ja, men det var nog när jag var 10 där.
Nej, alltså så här, nu professionell...
Ordentliga.
Professionell skådis.
Okay. Ja, jag fattar. Mm. Nej, men då måste jag nog ändå dra det till filmen.
Ja, okay.
För att teatern var ju liksom mer så här, skoluppvis... Alltså så här, jag såg det inte på det sättet.
Nej. Så det var film som var
ja, första... på riktigt. Ja. Det kan jag tänka. Så här, riktigt betaljobb och så här.
Mm.
Och det var ju den här slovensvenska produktionen. En lång film med 3 personer.
Mm. Vad heter den?
Notch.
du var lite såhär...
Nej, men den är... Ja, alltså det är, man är ändå blyg med sina första. Jag var 22 år gammal.
Ja.
Och den var så här, den var väldigt konstnärlig och lite så här, ja. Den är fin, den är jättefin, men...
Men när du tittar tillbaka idag, känns det...
Ja, men det känns... Nej, men det känns helt okej.
Du har den på din showreel kanske?
Ja, men en liten sekvens här. Men den visades ändå i Cannes så här, på deras liksom lilla... Ja, och den hade en jättefin premiär i Slovenien där vi var liksom på ambassaden och blev intervjuade på tv. Alltså där var det ju värsta grejen i Sverige, så hände ingenting liksom.
Nej.
Men det är som vanligt.
Men, ja, det är ju så. Alltså skådisvärlden eller skådespelarbranschen är ju grymt svår, har jag fått för mig. Kan du berätta lite om dina egna erfarenheter?
Ja, liksom? Alltså det är ju en knepig värld. Man får ju liksom aldrig tveka.
Nej.
För så fort man tvekar då är det ju 100 miljoner andra som kör sitt race.
Mm.
Alltså det svåraste biten tror jag är när man känner sig svag. Och behöver dels liksom ha ögonen på sig och bli bedömd.
Ja.
Alltså så här, är man inte 100% i sitt esse.
Ja.
Ska man gå på en provfilmning och så kanske man haft en skitjobbig dag eller en jobbig period. Och så ska någon så här bedöma dig. Eller liksom man känner de här ögonen som sitter och kollar ut den. Och man bara så här, men det är svårt.
Det är svårt. Churning.
Ja, varje gång.
Någon som sitter i speglarna, hur du tittar.
Exakt. Alltså den är tuff. Och sen också så här, om man verkligen vill ha någonting. Om man tror att man verkligen skulle passa för någonting. Om man skulle kunna ge hjärnet. Och så får man nej. Och så kanske man får så här 15 nej, 20, 30 nej. Innan du ens får ett kanske, en callback.
Och det var egentligen min följdfråga. Så här. Först tänkte jag fråga så här, hur väljer du dina roller?
Mm.
Och sen kom jag på så här, shit. Man kanske inte har så mycket val. Man kanske måste ta det man får.
Mm.
Hur känns det liksom? Har du kommit till en nivå där du fortfarande...
Tackar nej. Eller?
Eller där eller? Du tackar nej. Eller är du med så här, tacka mer ja för att bara få vara med och jobba. Liksom.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nej, det har jag slutat med.
Du har slutat med?
Ja. Det gjorde jag för ett tag sedan. Men det är något, jag tror att det är ett val man gör. Mm. För att även liksom, jätteetablerade skådespelare sitter i det valet.
Ja.
För ibland är man så sugen på att jobba. Och man vet aldrig när samtalet kommer. Alltså det finns så många gånger som jag bara så här, nu skiter jag det här, nu har jag inte ringt någon jävel på skit länge, jag kan göra någonting annat, jag vill inte göra det här. Och så när man, hej jag ringer från bla, bla, bla. Du vet, man bara ja. Alltså så här, liksom.
Ja,
och så är man tillbaka så att, men nu har jag liksom ändå så här, jag har börjat, jag gör det jag vill göra. Sen kan jag gå på en provfilmning bara för att hålla mig varm. Men det betyder inte att jag kommer göra den grejen även om jag får det.
Okej. För jag liksom, som musiker så sitter jag i studion och gör musik hela tiden. Jag håller ju mig själv igång. Liksom. Men som skådis kanske man måste, du vet, andra måste hålla en igång.
Ja.
Det är inte så att man går ut och gör sina egna filmer. Det kan man ju också göra nu kanske.
Men det är svårt, absolut. Ja. Det är mycket svårare att hålla, kan jag tänka mig, ett instrument levande.
Ja.
Alltså då är ju castingar eller liksom läsningar ihop med andra jättebra. Bara för att
känna sig lite klar. Kör man mycket teater då emellanåt? Liksom. Kan det vara ett bra sätt
alternativ? Att hålla igång? Ja, absolut. Om det finns något intressant att göra.
För jag får med att du kör lite teater då och då. Liksom.
Jag har kört ganska mycket teater. Men då är det oftast lite längre projekt också.
Ja. Men vad är din senaste som du liksom minns?
Teaterföreställning?
Ja.
Då har jag gjort en föreställning som heter Små kvinnor från Makondo.
Mm.
Det handlar om... Tänk så här, det kan du säkert relatera. Men så här, när man kommer till Sverige så finns det ofta så här, kvinnogrupper som typ har syjunta.
Ja.
Sitter och syr och snackar, alltså snackar och dricker kaffe.
Mm.
Under tiden som de hänger, så ungefär som du och jag gör nu, så dyker upp massa saker från...
Så topics och...
Ja, från bakgrunden liksom. Mm. Det här är liksom 5 kvinnor som då träffas och försöker bibehålla ett kvinnoarkiv av försvunna flyktingar eller... religiösa eller politiska flyktingar liksom.
Mm.
Som var under 70-talet försvann ju massor av folk.
Historia.
Ja. Så de som vi porträtterar och de som vi lyfter fram, de historierna, de är sanna. Det är liksom, det är så här avspänd stämning i det här lilla rummet, men under tiden som vi är i rummet så berättar vi många olika historier.
Var det en stor uppsättning eller var det på
en liten? Det var en liten teater till en, det är en fri grupp liksom som vi är. Och sen så åkte vi runt lite.
Jaha, det var en sån teater.
Ja, så åkte vi runt lite i Sverige och så också. Tillbaka till Nyköping bland annat. Ja. Det var min revansch.
Homecoming.
Ja.
Men vad tycker du om så här, vad tycker du om Dramaten och så här? Är det stort eller någonting man strävar efter när man är skådis i Sverige?
Ja.
Alltså
så här, jag ska väl inte vara så här kaxig och säga att jag inte skulle vilja jobba där. Absolut, det skulle jag vilja göra. Men jag har blivit så bortskämd att när jag får spela så får jag ändå göra ordentliga roller.
Okay.
Och det kan jag tänka mig att när man jobbar på en så stor teater och oftast väljer pampiga, stora föreställningar där det kanske är 15 skådespelare och kanske en ensemble på 30 pers, då har du så lite att jobba med.
Nej,
och det är det jag kan känna så här, om jag får liksom chansen att jobba där någon gång, så önskar jag mig till exempel på Stadsteatern eller Dramaten att man ändå får någonting att bita i. För annars så tror jag att det för min del skulle kunna döda min passion. Alltså om jag måste gå upp varje dag dit för att kanske säga 20 repliker och jag är van att hålla en hel föreställning själv, då tappar man liksom lite lusten. Även om det kan vara coolt och så här, men spelar du 50 föreställningar 5 gånger i veckan, det tar 4 timmar och du sitter liksom i din loge 1,5 timma, alltså det
är
den är liksom inte men ja, absolut.
Jag vet att du, eller jag vet, jag har sett dig på tv.
Jaha.
Fast jag har sett dig på tv mer i reklam än vad jag har sett dig i film. Vad tycker du själv när du är typ ute på stan? Så blir du mer igenkänd för reklamen för dina filmroller eller tvärtom?
Alltså det,
och hur känns det? Liksom?
Ja, alltså det är lite både och. Alltså det gick ju en reklam. Jag har ju typ inte gjort någon reklam. Nästan.
Jaha, så det var bara en?
Alltså jag har gjort jättelite rörlig bild. Sen är jag en del, jag jobbar en del liksom med, alltså som modell. Och då kan det vara stillbilder. Men det är, så här, det är sånt som man bläddrar förbi, det glömmer man bort. Det har jag gjort mer än vad jag gjort rörlig reklam. Men det finns ju en reklam som har gått i all evighet. Och det är den som folk kommer ihåg liksom. Men sen,
vilken är det?
SP12. Det är så kul, för den är så här, det är också så här.
Och just det, den är när du går fram till
ett altare och ska ge varandra en puss, och så blir det ingen puss. Och sen så är det så här, oj oj, varför blev det inte det? Så bara, är det någon som har dålig andedräkt?
Ja,
alltså den är så här. Men den var väldigt fin. Och den så här, och Alexi, det är också kul. Han som jag gör den med, han är ju en av liksom Sveriges liksom lite mer heta skådespelare nu liksom. Så det är ju också så här.
Ja, men det är ett bra samband kanske.
Ja, men nej, men i alla fall så jag blir en känd dels av den mycket, inga andra, för det jag har typ inte gjort några. Men sen ganska mycket faktiskt för
filmroller.
För filmroller. Ja.
Men det är grymt.
Det är grymt, beroende på när någon kommer fram till en. Ja. Om man typ står och typ viker kläder i en klädbutik och någon bara, "Åh, men herregud, det är hon." Man bara, ja, hej, ja, men idag står jag och viker kläder, absolut.
Ja. Men ja, men ja. Det är en naturlig övergång till, vad gör du nu? Alltså, eller, eller vad gör du när du inte skådespelar? För det är ju liksom, det är periodjobb liksom. Man jobbar och sen är man ledig. Och sen
jag frilansar ju liksom. Så. Alltså jag har ju fram tills nu egentligen för ett år sedan så har jag jobbat med typ allt. Det var ju en sommar jag hade typ 8 extra jobb.
Ja, alltså så här.
Ja. Då var jag överallt. Inklusive filmjobb och teater och typ ja, men, ungdomsgård, biograf. Alltså you name it. Men nu så gör jag faktiskt inte det. Utan nu håller jag mig till mitt frilansjobb. Och sen har jag ett jobb som jag gör på grund av att jag är intresserad av det. Och då jobbar jag med en förening. Som håller på med andra, eller ja, vi trollar med lokaler till andra föreningar så att de finns, som har en mötesplats, och sen jobbar vi med ett stort kulturprojekt där jag bor, alltså jag bor i Skärholmens kommun, så där har vi byggt upp en stor scen där vi sätter massa liveakter varje vecka liksom.
Det låter ju skitinsamt.
Det,
och det känns som att det är under samma paraply ändå. Du kan hålla det liksom, jag hittar inte ordet. Nej, men, konstnärlig.
Ja, men alltså då är man ju ändå i samma värld på något sätt.
Ja, precis.
Alltså jag andas ju konst varje dag då. Ja. Det är ju en helt annan grej än att så här,
ja. Jobba på något kontor någonstans.
Ja.
Helt så här, försäkring.
Ja, nej, men verkligen. Alltså, ja. Det värsta var, jag har ett sånt scenario då jag jobbade en vecka. Då jobbade jag på Sergels biograf.
Mm.
Då hade jag precis visats på filmfestivalen i Göteborg så här, för deras vignettfilm som visas innan varje film.
Mm.
Och då visades jag där samtidigt som jag typ städade efter popcorn och filmade med hon Scream-människan. Vad heter hon då? Ja, skitsamma, en Hollywood-kändis.
Ja.
Och tog emot kungafamiljen i kassan.
Mm.
Alltså då gick jag bak och bara bölade. Jag bara, jag orkar inte. Alltså liksom, det var liksom under en vecka i mitt liv. Och jag var så här, det här är, det är någon som driver med mig. Alltså, liksom. Men,
man får så här tankar om vad man egentligen vill göra med sitt liv. Så.
Jag slutade efter det.
Ja. Vad tycker du om, alltså det känns som, för mig som inte är skådis, bara, jag skulle jättegärna vilja bli skådis. Liksom.
Du är ju skådis.
Ja, jag tror jag skulle få en roll, så jag skulle liksom sätta den.
Mm.
Men det känns som det går väldigt bra för svenska skådespelare. I alla fall en del, ja men det är några.
Nej men det går jättebra nu.
Ja,
det är liksom en trend.
Ja, det är liksom svenska skådespelare, det går bra för dem. Jag ser flera, Lena Olin och vad heter hon? Rapace. Hon heter så fortfarande.
Joel Kinnaman, Varela.
Ja, vet, det är många nu alltså.
Fares.
Det är inte, ja, precis. Det är inte bara Dolph liksom. Alltså Dolph är bäst. Alltså man måste gilla Dolph.
Stellan, Skarsgård.
Ja, men jag gillar. Alltså Dolph var ju först.
Ja.
Eller hur?
Han var ju en, ja, det tror jag.
Han satt i fan. Alltså du vet, han är inte världens bästa skådis.
Nej.
Men han är så, vilken jävla kultfigur.
Ja.
Alltså, alltså, när jag tänker på svenska skådisar, då tänker jag på Dolph direkt. Liksom.
Ja.
Det är så här, och han är från Spånga till Ensta också.
Mm.
Så att det är, så här, är lite stolt. Men hur ser du dig själv i din konstellation? Är det någonting du strävar efter att komma utomlands i Sverige? Från Sverige? Eller
ja, alltså jag... ja, både ja och nej.
Mm.
Jag tror att för mig, liksom, teatern har alltid varit någonting som är så himla personligt.
Mm.
Och min passion. Mm. Så att det är bara, egentligen så tror jag innerligt att jag skulle bara vara nöjd om jag hade en teater som jag älskade. Som jag kunde jobba på resten av livet, typ här i Stockholm. Då skulle jag vara nöjd.
Mm.
För att man blir så utmanad hela tiden, oavsett plats.
Mm.
I skådespeleriet. Men såklart, alltså det är en av drömmarna jag har, det är ju typ att jobba med Almodóvar liksom. Det hade ju varit skitfett.
Mm.
Så, här. Så visst, det finns ju liksom en strävan.
Mm.
Jag har ju spelat på Stadsteatern i Buenos Aires och det var bland det bästa jag har gjort. Liksom.
Just det,
och då glömmer man ju bort det sen när man väl är hemma tillbaka i Sverige.
Mm.
Då tänker man bara på lilla boxen här, men ja, man vet aldrig.
Okej, okay, så du liksom, om det skulle dyka upp en roll liksom, som är så här, du tänker så här, okej, den här tar jag.
Mm.
Vad skulle det vara för roll?
Mm.
Om det kom, vi ser en Hollywood-roll.
Mm.
Skulle du liksom, skulle du skämmas över någonting eller skulle du ta det för att det är en Hollywood-roll? Det...
Nej, men det skulle jag fan kunna göra.
Ja.
Alltså, men har man gjort reklamfilm?
Då kan man göra vad man.
Nej, men det tycker jag nog. Man ska liksom, alltså man ska inte skämma så mycket. Man ska bara köra.
Mm.
Sen så måste det vara givande på något sätt. Det måste ju ge någonting. Alltså så tycker
nu
jag.
Kom jag på.
Ja.
Har du försökt dig, har du skulle du kunna tänka dig att försöka dig på LA eller?
Mm.
Har du ens gjort det? Har du varit i LA kanske?
Nej, jag har inte gjort den.
Mm.
Men det kan jag nog tänka mig.
Ja.
Alltså, ja, varför inte?
Ja.
Det kan man nog.
Ja.
Jag tänker så här, man måste göra en rolig grej av det i så fall. Man kanske åker ett gäng
ja.
Skådespelarvänner och bara har en kul period och
bara kasta.
Mörsa lite.
Heter det kasta eller provspela?
Ja, ja, både och.
Kasta.
Det ena är ju engelska.
Och bara kastar.
Ja,
nej, men för jag tänker så här, när jag började som artist så här, drömmen var ju att komma till New York.
Mm.
Och då uppfyllde jag det ganska snabbt liksom.
Mm.
Åkte till New York och gjorde min grej och fick ett skivkontrakt. Så Och då kan jag tänka mig, som om jag var skådis, skulle så här, meckat vara och få åka till LA. Och liksom, även om man inte kanske får värsta rollerna, men att bara kunna se liksom så här, shit.
Jag har varit där.
Jag har varit där, jag har castat, jag fick en liten roll i någon film och bara, du vet. Och det är det jag tror många har gjort också.
Men vet du vad jag tror?
Nej.
Jag tror att de kommer komma hit.
Snart, ja.
Nej, men jag vet redan nu liksom, att det är många filmer som kastas härifrån, internationellt.
Ja.
Så jag tror inte vi svenskar eller så kommer behöva åka dit och leta, utan de kommer komma hit.
Det är en rolig grej.
Det är absolut en rolig grej.
Så här,
det är som, ja. Nej, men det är som att åka till Cannes. Ja. Alltså jag var, ja. Så att det är ju också så här... Det är en rolig grej, det är en rolig värld. Man vill gärna uppleva
det. Man vill uppleva, precis. Ja. Men man vill stå på liksom Hollywood Boulevard och gå ner och gå på en casting. Och cut! Action!
På ett sätt så tror jag det skulle kanske vara till min fördel. För att ibland så hamnar jag lite mellan stolarna i Sverige. Eftersom jag brukar skämta så här, men på sommaren är jag liksom, då är jag kuban, och på vintern är jag liksom typ Mellanöstern. Alltså så här, och det är svårt att placera mig i ett fack. Alltså det är lite till min nackdel. Man kan tycka att det är till en fördel. I USA kanske det är till en fördel, för då kanske du kan vara lite allt möjligt.
Vad är din favoritroll hittills? Vad är den rollen som du känner så här, bam, om någon frågar dig så här, vad är din roll som du har gjort som du är så här stolt över?
Hittills? Ja, men det skulle nog vara den rollen som jag gjorde i Buenos Aires. Det var den största utmaningen som jag haft. Alltså det var en August Strindberg-pjäs. Påsk heter den. Det är liksom gammeldags svenska som översattes till gammeldags spanska.
Oj.
Vilket gjorde att jag fattade noll när jag läste manuset.
Lärde du utan till?
Ja, men också den karaktären jag spelar, Eleonora, hon är i grunden också lite knäpp. Men så här, befogat knäpp. Jag förstod henne, men det gör också att det blir svårt med ett språk som är gammeldags och att hon inte tänker helt logiskt. Så du måste hitta hennes logik och sen då spela det på en väldigt stor teater.
Shit.
I ett land som pratar det språket flytande. ja.
Men,
ja, sen den var det kanske svårast, men den som har varit kanske roligast på ett annat sätt, det var ju den filmatiseringen som jag kanske är mest känd för, om man säger. Det är Arne Dahl, Europa Blues, som jag gjorde, där jag spelade en prostituerad lesbisk mörderska.
Oj.
Oh my God. Den är ju saftig liksom.
Ja, men jag skulle inte ha sagt det där. What?
Ja, så den var ju, det var ju skitkul.
Ja, men hur länge sedan var det den kom ut?
Fem år sedan.
Fem år sedan.
Mm.
Vilket leder till, vad har du på gång nu? Är det någonting som du vill?
Nu har jag bytt sida. Nu är jag inte kriminell längre, nu är jag polis.
Ja, okej. Okay. Men har du någon film på gång?
Ja, jag ska vara med lite grann. Eller jag vet inte. Det är så spännande också, för det är mycket som skrivs i Sverige. Och ofta så vet de inte själva hur stort eller litet det ska bli. Liksom.
Mm.
Men Maria Wern är en gammal krimserie som har gått i 15 år kanske.
Mm.
Och i Maria Wern så finns det en fast polisensemble.
Mm.
Som inte byts ut tills någon dör.
Okay.
Eller kickas eller något.
Kan dö.
Ja, precis. Ja. Så nu har en gubbe dött.
Mm.
Och då vill de ha in en ung, tuff tjej.
Oh.
Och det är jag.
Nice.
Ja, så hon är... Tove heter hon. För en gångs skull heter jag något så här...
Något svenskt.
Ja, neutralt och fint.
ja. Men har du... Är det... Alltså det är en serie, så man jobbar väl ganska länge då, eller?
Ja, sådär. Alltså de jobbar ju... De filmar ungefär 4 filmer per år.
Mm.
Så här. Och då skriver de dem till den här perioden. Och så vet man inte om det blir 4 filmer nästa år eller så.
Mm.
Och karaktärerna är också så här... De kan försvinna eller bli kvar. Och så här. Egentligen skulle jag vara med i en film och nu är jag med i 2 filmer. Och du vet så här. Så man vet inte. Jag kanske lever där om 20 år också.
Ja. Jag tänkte så här, största skräcken för skådisar är väl så här, cutting room floor.
Mm.
När man blir, nu kanske man hamnar i papperskorgen på Mac'en.
Ja.
Men det är ju så, man kan ju vara med i en film och tro att shit, jag är med. Liksom,
ja,
så här. Och
sen är man borta.
Sen är man borta eller kanske bara peekaboo.
Det här är ju roligt, för att för mig har det blivit tvärtom.
Mm.
Alltså det är egentligen en roll som jag krigade för som sen blev struken.
Okej. Okay.
Och sen så kom det in en kvinnlig regissör som jag jobbat med tidigare, hon är asgrym, Lisa Farzane, och hon var så här, men den här rollen behöver inte vara en man. Varför ska han vara en man? Vi gör honom till en kvinna.
Mm.
Och då blev den här mannen jag. Så att istället för Torvald så blev det Tove. Och istället för att det bara skulle vara en polistekniker så var det en polis i kärnan. Och istället för en film så blev det två filmer. Alltså så det är liksom, så det har växt. Så jag tänker så här, jag har bara bonus nu liksom. Om jag blir klippt i den tredje filmen nästa år så, ja det, du vet. Det spelar ingen roll. Då händer det nya saker.
I alla fall, jag vill i alla fall se det i Hollywood.
Ja, okej då.
Det jag ser fram emot.
Kan du inte säga Spanien? Jag vill ju till Almodóvar. Jag vill inte till,
okay, ja. Men om Almodóvar kommit till Hollywood.
Okej då, okej då.
Jag kan inte så mycket om spansk film faktiskt. Kan ingenting. Jag har börjat se, alltså det är det enda jag gillar med Netflix. Förutom att jag har sett allting de har där. Mm. Men att de har börjat med, eller kanske alltid haft, men jag har upptäckt mycket utländska filmer. Mm. Europeiska filmer, bland annat mycket spansk film.
Mm. Med duktiga.
Och sydamerikansk film, så att jag...
Eller för sig, jag ska snacka ihop med Mattias Varela. Det är det jag ska göra. Ja. Jag ska ju åka till Colombia. Hallå!
Ja, men känner honom så
ja.
Definitely.
Ja.
Jag tycker så här, jag tycker vi har liksom gett en ganska bra bild av dig. Och jag tror att de som lyssnar kommer förstå det efter det här.
Mm.
Och jag tror att du kommer få massor med följare nu.
Oj.
Nu kommer det bli Hollywood. Och så här.
Du kan räkna med 15.
Men, cool. Tack för att du kom. Och tack för att vi hade den här afterworken.
Tack själv, Andrew. Det var jättefint.
Ännu ett avsnitt av AV-podden. Gäst idag var Naida Ragimova. En stor svensk skådis. För mig i alla fall. Men, och vi hoppas se dig mer på vita duken. Men vi avslutar det. Tack för att ni lyssnade. Har vi på den? Out.
Hej då!
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.